och välkommen till avsnitt 457 av En liten podd om IT. Ja, det är inte den där skåningen som talar nu idag igen, utan det är den andra konstiga stockholmaren kanske, eller någonting. Han låtsas han är det, för han är ju inte härifrån egentligen. Jag heter David Lilja och vi tänkte sända lite podd, och med mig har jag Björn Andersson.
Hej världens bästa David.
Hej världens bästa Björn. Hur är läget?
Det är fantastiskt faktiskt. Du, vet du vad jag har gjort den här veckan?
Ja, vet du vad? Vi saknar världens bästa Johan och världens bästa Mats.
Ja, det gör vi. Världens bästa Mats saknar vi nästan varje dag. Jag såg honom i och för sig idag. Ja. Johan har däremot inte sett. Johan har tydligen varit och testat snö.
Precis, det har han gjort. Jag har sett Mats idag. Jag har gett honom en kram idag. Han hade en förhoppning som vanligt att vara med, men visste att familjen skulle komma emellan. Och så var han inte med. Men han kommer att göra en comeback. Han kommer att komma tillbaka. Han finns med oss och vi finns med honom. Så att det kommer att hända. Så är det. Ja. Vad har du gjort den här veckan?
Jo, jag har tittat på en tv-serie som heter Fallout.
Okej. Okay. Det låter finns som ett datorspel.
Det finns som spel, men den har nu kommit som även tv-serie.
Ah, som en walkthrough eller?
Nej, det är det inte. Utan, jag har inte det hade varit jättekul faktiskt. De har det är människor som spelar allt hela spelet från början till slutet.
Nej, men alltså de så här...
De,
men alltså att de liksom... vad ska man säga? De skådespelar film, eller de skådespelar spelet. Men som om det skulle varit en walkthrough.
Ja, det hade varit intressant. Hela tv-serien börjar egentligen med, det är inte en spoiler, för den börjar verkligen så. Och det är att man får se liksom ett sådär barnkalas utspela sig på 50-talet ish, i USA. Skådespelare som är där och är liksom cowboy på barnkalaset. Och sen så helt plötsligt så ser man en blixt i himlen efter en stund. Och sen så ett stort svampmoln som reser sig över staden en liten bit bort. Mm. Och sen efter det så kommer det massor med fler svamp. Moln, och så tonas det ut efter en stund och sen så står det 218 år senare. Och där börjar det ungefär. Den är jättebra. Alltså, helt absolut sevärd.
Okay.
Min fru kommer inte titta på den här.
Okay.
Inte alls. Men för mig så tycker jag att den är jättesevärd. Och så, jag har inte sett jag har inte spelat, men jag tycker om den. Prime Video. Den ligger på Prime om man vill det. Förutom det så har yngsta sonen, han gick ut i, han berättade för oss igår att han nu kan jag cykla, eller nu och vi sa aha, eller ja, jag ska bara lära mig, sen kan jag cykla.
Jag ska bara läsa en bok först.
Ja, och vi tyckte så här, hur utvecklar jag gärna? Och han sa, och då visade det sig att jag har ju sagt till honom att när han kan cykla så får han cykla hem till en kompis som bor en bra bit ifrån oss. Och då var det så här, okej, så nu det enda steget kvar för honom är att han ska lära sig cykla. Så då, och det står en cykel ute som är hans. Så han gick ut och så skulle han cykla. Och en spolar fram en liten stund, kommer in, är asförbannad för cykeln är inte alls bra.
Nej.
Skitförbannad, och sen så tog han om det. Sen idag gick han ut igen och nu kan han. Jag tror att det handlar mest om att han är tillräckligt gammal, så han behövde bara komma igång med det. Så nu har han lärt sig. Så det är också hänt den här veckan. Och sen har jag lärt mig en sak den här veckan.
Vad har du lärt dig den här veckan?
Jag har lärt mig. Jag använder GitHub Copilot. Och sen är GitHub. Och så sitter jag och bygger en liten så här rolig AI-moj, som vi pratade lite om förra veckan, Solveig. Och hon hjälper mig med att göra saker. Och då säger GitHub Copilot till mig att det finns vissa så här säkerhetsrekommendationer. Exempelvis, skriv inte lösenorden i klartext i dina skript.
Okej. Okay.
Mm. Ja, för jag synkar till GitHub. Så och nu är det ett privat repo, så det är inte så här. Och sen förresten, API-nycklar, lägg inte in dem heller. Och jag bara, men jag har ju inte gjort det. Jag har ju faktiskt till och med varit duktig och lagt dem i så här egen fil. Och då förklarade den för mig, jo, men du måste skapa någonting som heter Git någonting. Mm. En fil som talar om för den att du ska inte synka de här sakerna. Okej, det har jag inte vetat om. Så skapar en sån fil och så blockar jag, så synkas inte den här...
Just det, API-filen och...
Det är en environment-fil där jag lägger de variablerna, de sakerna. Ja, inget konstigt med det tycker man. Förutom att den har ju synkats upp, vilket betyder att då fortsätter den att synka. Den kommer bara inte synka den typen av filen igen.
Ta bort den då?
Trycker jag ta bort den, ja. Vet du vad en av de största grejerna med just GitHub är?
Att det finns typen historik av... och backup.
Precis. Så i veckan så har jag fått helgen så har jag gått det underbara äventyret att hur rensar man i en GitHub-historik? Det är lite grann som att säga, jo, alltså den där blockchain-grejen som ligger där borta. Jag skulle behöva ändra en sak i den, för det kom ut en dålig pryl där.
Ja.
Svaret är, det går. Men det var inte alls där typ högerklicka sig, remove de dumma sakerna som Björn har svejvat, tryck på apply och sen okej. Det var inte så. Det var jättemycket mer jobb, och när jag kom ganska långt ner i en artikel så stod det, och om du har kommit hit och fortfarande inte lyckats, då är rekommendationen att höra av dig till GitHub-supporten. De kan hjälpa dig med det här.
Okej. Okay. Vi får tips i chatten. Man kan ta bort repot och börja om med ett annat namn kanske.
Så kan man göra. Man kan ta bort det och så börja om på nytt. Och så bara, men då har jag inte kvar historiken. Och det ser så fint ut när jag har de här gröna prickarna. Ja, att ni har liksom gjort...
Man vill ha. Titta vad duktig jag har checkat in och checkat ut.
Ja, men precis. De vill jag ha kvar. Så här. Ja. Finns inget syfte till att ha kvar dem egentligen. Men ja, precis. Och börja om på nytt. Och jag håller med igen först. Det är inte bra att lösa något i kod i GitHub. Man ska inte ha så. Nej. Men då står det också att så hör av dig till support. Någon kan hjälpa dig med det här. Och så står det en liten not. Men notera bara att om GitHub-supporten tycker att de inte behöver ta bort det här, då kommer de inte att hjälpa dig med det.
Mm.
Och sen så finns det not 2. De kommer inte att tycka att det här behöver tas bort om du kan fixa det på ett annat sätt.
Just det.
Och sen står det not 3. Ett annat sätt betyder att du kan resetta lösenordet så att det här inte längre är aktuellt. Eller skapa en ny API-nyckel. Not 3. Hint, skapa nya nycklar istället. Det är mycket lättare än att göra allt det du försökte göra tidigare. Och då var det så här, jo, det kan jag i och för sig göra. Så,
ja, precis. Att de nycklarna som ligger där och har läckt, de är liksom revokade, funkar inte.
Ja, men precis. Så de är borta nu och sådana saker. Men det var just den här, du kunde ha börjat din faktiskt jävligt lång artikel. Det var ett par timmars arbete att komma till det här och säga så här, jo, förresten, skit i det här. Ta bara, resetta alltihopa, glöm det, gå vidare i livet. Det är sjukt mycket lättare än att försöka göra det. Du har precis gett in på det.
Det är så bra när 5 sekunders tipset ligger i slutet på en 2 timmars artikel och artikeln inte börjar med en too long didn't read session.
Nej, precis. För det skulle kunna stått i början så här. Det här är en bra övning, du kommer lära dig jättemycket.
Ja. Har du bråttom?
Har du bråttom, scrolla ner till sidan 47 i den
Nej.
Här artikeln.
Nej, har du bråttom, gör det här. Annars, annars kan du hoppa förbi det och fortsätta.
Ja, precis. Ja, men jag skulle säga att det var någonstans kanske 3-4 timmars arbete som jag hade hållit på där. Men jag lärde mig jättemycket. Så att sådana lärt sig cykla, jag har lärt mig att jag inte kan GitHub.
Nej, för det du tog upp där, just det här exemplet, liksom att nej, men har du bråttom så hoppa förbi det här till sida 47, paragraf 3. Det är problemet med väldigt mycket dokumentation på ganska många företag, har jag märkt. Och då jobbar man inte efter en informationsmappningsramverk kan vi säga då, där du delar upp processer, procedurer, lister, strukturer och så vidare, så att du i det fallet kommer, det här är alltså processen som beskriver, hej, vi ska lära oss att radera historik på GitHub. Det finns 2 procedurer för att göra det här. Det finns den korta, snabba, länk hit. Det finns den långa, krångliga, länk hit.
Men den som har skrivit den här instruktionen som kan det här är ju jättenöjd över att de kan det här och vill ju berätta den såklart. och då förstår jag att man börjar där man gör.
Jag kanske känner igen det och det är därför vi har en podd.
Men vad heter det, David? Har du sett någon tv-serie eller har du lärt dig cykla den här veckan?
Ett rätt.
Ja.
jag har tittat vidare på Only Murders in the Building. Jag är klar med säsong 2 och har tittat något avsnitt på säsong 3. Det är en helt fantastisk tv-serie. Den är så rolig, den är så bra. Det är så välspelande. Det är så bra musik. Allting är bra.
Okay.
Alltså, den är grym. Jag är helt fast, jag är helt kär. Sen så tog inte jag upp det förra veckan i podden, men veckan, det skulle jag tagit upp i den podden förra veckan, men så jag gör det nu istället. Jag fick ett läsarmail med en fråga om hörlurar. Och det kände jag att det landade ganska rätt, så att jag skrev ett ganska långt svar tillbaka till den lyssnaren, och jag fick ett svar tillbaka sen igen där lyssnaren berättade att hen var nöjd med svaret. Så att om jag bara säger det, om man undrar och kanske inte kommer in i Discorden eller vet hur de här tekniknymodigheterna är, om man vill använda den här gamla tekniken som man hade på slutet av 80-talet, början på 90-talet, den här e-mail, om man vill använda den tekniken, då kan man göra det till med oss.
Och så kan man... det är som fax fast över internet, va?
Lite så, faktiskt. Mm. Ungefär så kan man säga. Och då kan man höra av sig med en fråga och så försöker vi svara efter bästa förmåga, såklart. I lördags lärde jag mig någonting också. Jag var på pralinkurs. Låter kanske konstigt. Så här, jag köpte en pralinkurs till min fru i julklapp. Till, inte nu i julas, men julen innan. Mm. Och så tittade vi på det här värdebeviset och så såg vi det att det håller på att gå ut. Och hon ville inte gå själv. Så att då köpte hon en pralinkurs till mig. Och sen så bokade vi det på samma dag, på samma ställe. Så gick vi tillsammans.
Är det att göra praliner eller att äta praliner? För jag är inne på göra, båda.
Göra och äta.
Okej, okay. Jag är mest nummer två av de två, om jag får välja.
Ja, det är jag också. Absolut. Mm. Vi fick göra tryffelkulor. Så att vi fick göra vad man kallar för, på kockspråk heter det ganache. Det är egentligen en godissås som är lite trögflytande. Vi kan kalla det för, det är exakt vad det är. Och sen så har man ner det i en sån här liten klämpåse. Och sen så spritsar man ner det där i de här kulorna. Och sen så sätter man på ett litet lock. Och sen så doppar man dem i någonting gott. Och sen får de ligga och stelna till sig lite igen. Och sen kan man äta upp dem. Så att vi kom hem med, alltså så här, det var jag och min fru och sen så var det fyra stycken andra. Så att man skulle, och så delade vi upp oss och så gjorde vi tre sorter. Och sen så delade man med sig av alla, så att när allting var klart så tog man lika många av alla tre sorterna. Och alla var supergoda pralinerna, så att vi kom väl hem med, alltså man delade ju upp det som fanns. Vi kom väl hem med nästan 70 praliner eller någonting sånt där liksom. Och det, så här, det var jättekul. Och det var jättegott. Och ja, men för mig kanske det går och blir en julklapp som jag kan göra och ge bort till folk. Jag kan göra min egna godissås. Jag kan köpa vissa av de här kulskalen som man har. Sen kan jag spritsa ner det där och sen kan jag ge bort det som julklapp till folk. Det är inte alltid man behöver köpa någonting till gamlingar eller någonting sånt där i släkten. Men en tryffelkula kanske går ner. Sen har jag skrivit och jobbat på mina presentationer, för att jag vill inte återanvända en presentation jag gjort förut. Jag vill göra om den, jag vill förnya den, jag vill tweaka den och så vidare. Och det slutade med att jag ska ju resa ner till Kalmar ett par dagar här nu och ska prata på en konferens på torsdag. Och det slutade med att min tekniska breakout-session som jag tänkte köra, ja, helt scrappat, för jag gjort en ny. Så att, okay. Jag har haft lite puls och lite stress idag. Men jag tror att jag är klar. Så att, det har varit en spännande vecka. Så vi får se.
Så.
Ja, absolut. Det var en bra vecka, det tycker jag.
Det finns ju de som säger, kallar det för prokrastinering, att man skjuter upp saker och ting. Och jag hävdar ju bestämt att det händer. Vi tänker igenom det ordentligt.
Okej, okay. Ja.
När vi gör om saker.
Ja, absolut. Ja, men man känner väl att det inte funkar. Och så tycker man att nej, men jag måste bjuda på något kul. Och sen så vill man pusha sig och utmana sig. Och sen vet man att publiken kommer uppskatta det också. Så att, det tror jag blir bra. Men du, ska vi köra på med lite podd? Så att då bestämmer jag då som lekledare att vi hoppar till feedback och backlog. Och där, Björn, är det ju du som har en länk först då.
Jag har ju faktiskt det, för att i avsnitt 135, eller fel, i avsnitt 435, jag tänkte inte hoppa tillbaka till 135, för då hade jag backat liksom 8 år eller någonting. Nej, i avsnitt 435, det är från 16 november förra året, så pratade vi om någonting som heter AI-PIN. Och orsaken vi pratade om AI-PIN, det var för att typ ett halvår tidigare så hade man presenterat det på en sån här TED-talk-variant. Och det är Humane, heter de, som har gjort en AI-pin. Och det är en liten sak som du sätter på bröstet som sen i sin tur har en inbyggd laser-moj. Det har ingen skärm eller någonting, men du ska prata med den. Och hela prylen är för att det finns massa LLM där ute, så att den ska fixa allting åt dig. Vad som har hänt den här veckan är att det börjar komma ut lite tester på den här.
Okej.
Okay. Och de här testerna är... hur ska vi uttrycka det här? Inte överdrivet imponerande.
Ah, nej, precis. Det där har jag också.
Ja. Sett. Utan prylen är liksom så här att, ja, men visst, den ser cool ut. Den är liksom jättefuturistisk. Och så står det inom parentes när den funkar. Men för att när du pratar med den så är den inte så bra. Den förstår inte riktigt vad det är för någonting. Den här, när du håller fram ut en hand framför dig och får laserprojektionen på den för att du ska kunna läsa text. Den lasern är för svag för att funka om det är solljus ute. Med andra ord, den funkar inomhus om det inte är så jätteljust och sådana saker. Batteritiden är bra. För du kan dessutom byta batterier så du kan liksom så här. Så det är som man kan göra med telefoner. Problemet är bara att den blir fruktansvärt varm. Speciellt om du använder den här laserdisplayen, projektorn och sådana saker. Det finns ett gäng här. CDNet har skrivit en väldigt, väldigt bra artikel faktiskt. Som beskriver den här. Och saken är, kommer den här att ersätta våra telefoner här och nu? Hell no! Inte alls. Men däremot så är det en intressant take. Det är en intressant syn på det. Det här är ju egentligen som en klocka fast i storlek, fast helt utan skärm. Och så pratar man med den istället.
Okay.
Och jag vill inte alltid prata med saker och ting eller få saker och ting uppläst för mig. Ibland vill jag kunna titta och läsa. Det är liksom hela prylen. Men de vill ju att man ska inte ha en skärm, för när vi har skärmar så fastnar vi på Facebook och alla så olika sociala medier och sånt där. Yeah. Det är därför de tycker man inte ska ha det.
Okej.
Så avslutningsvis så säger de, du ska troligtvis inte köpa någon sån här.
Nej, men nej. Precis.
Men jag tycker fortfarande, jag uppskattar, jag tycker det är kul att man kommer på nya saker. Återkopplingen, nu har folk fått testa den på riktigt istället för bara se den stå.
Vad man säger, A for effort.
Ja, men och det är liksom go. Jag älskar när folk kommer med så här nya saker.
Ja, nej men kanon. Vi har även rätt ut att avsnitt 135 som du råkade säga, det spelades in den 2 oktober 2017.
Okej.
Okay. Så det är 6,5 år sedan då, någonstans va?
Länge sedan.
Ja, men precis. Länge sedan. Tack chatten till korrigering av datum. Jag trodde det var ett datum i september, men jag fick det rättat. Så det tackar vi för. Ska vi hoppa vidare till allmänt nytt då?
Det tycker jag.
Och då är det jag som börjar som har den första länken. Och det är Jens Nylander känner ni till. Han som går igenom fakturor åt oss.
Han gjorde lite mediaspelare och grejer för länge sedan, bland annat. Han har gjort en hel del saker.
Ja, för hörlurar har han väl gjort också. Ja. Precis. Och nu gör han ett riktigt bra jobb med att gå igenom alla publika öppna fakturor från förra året, tror jag, eller om det var ännu längre tillbaka. Och han granskar vad som har blivit tok och så vidare. Men det är inte därför jag tänker prata om honom här nu. Men det är det han är känd för här, nyligen. Han ska gå och bli... han har blivit föreslagen som ny styrelseordförande för Bahnhof. Och de kommer att ta upp det här förslaget och föreslå honom på årsstämman i maj. Han kommer tillsammans med en ny styrelse... eller de föreslår även en ny styrelseledamot i form av Anders Jensen, som har en ganska gedigen och bred bakgrund inom telekom och media. Och Bahnhof föreslår de här två personerna för att de vill stärka sin position i en snabb och föränderlig bransch. Och de vill växa och kunna fixa, alltså skapa nya innovativa lösningar. För att de vill expandera både i Sverige och utomlands nu då. Så att det var en ganska kort nyhet, det var en sån newsflash mer eller mindre på Bahnhofs egna sida då. Men i och med att jag följer Jens ganska mycket på Twitter så tyckte jag det här var riktigt kul. Jag är även kund till Bahnhof, så att
jag var kund till Bahnhof, men får inte vara det längre. För de finns inte i det nät som vi har här. För man har valt att bara ha en leverantör i vårt nät istället för många. Så jag hade Bahnhof, fick jag välja så skulle jag hitta några. För jag gillar vad de
ja, men vad de står för och vad de gör. Liksom. Så att, yes. Så det var det. Sen tänkte jag om vi ska gå vidare. Då, du undrar om jag ska bli av med min tinnitus. Och jag vill jättegärna bli. Hur gör jag?
För vi har pratat om det några gånger här i podden, tror jag. Om att du lider av en viss tinnitus. Jag vet inte hur starkt det är. Och då såg jag en nyhet på NPR. Som att man har gjort tester i USA. Och det här verkar vara en sak som nu är godkänd utav FDA i USA.
Mm-hmm.
Vad det är för någonting är en, det ser ut som ungefär som en iPhone i storlek med en sladd. Och från den så tar du och stoppar in en sak i munnen som i sin tur... Tänk att du stoppar in laddsladden i telefonen och sen så tar du och stoppar in andra laddsladden i munnen.
Okay.
Obs, det här ska du inte göra. För det är inte en telefon och det är inte en laddsladd du ska göra. Men det är så det ser ut.
Okay.
I USA så är det någonstans runt 10% av vuxna befolkningen som har tinnitus. Det betyder att marknaden är gigantisk.
Det är många. Ja,
ja det är det. Och vad man har gjort för någonting nu som man har testat bland annat på de här människorna, det är att du kan bota tinnitusen i princip helt.
Bota?
Ja. Och vad man gör för någonting är att du helt enkelt ger tydligen en typ av elektriska stötar i munnen på typ tungan på något mysko-sätt.
Och därför så fortplantar de sig upp i öronen och gör så att de här små benen och flimmerhåren inte ligger emot varandra som egentligen är typ en av de grejerna som gör att det piper.
Nej, utan vad som händer för någonting är att hjärnan, de här små de här elektriska impulserna lär hjärnan att inte längre fokusera på det tjutet. Så det blir lite grann som noise cancellations fast i hjärnan direkt.
Du fasvänder tinnitusen i hjärnan.
Typ.
Fy fan vad ballt.
Och om det här funkar, det är helt fantastiskt om det är så. Det är en ganska lång artikel. Okej, chatten har vi får 10 poäng för bilderna som kommer här just nu. Det är fantastiska memes. Men, alltså hela den här grejen, för det är också, det är på så här saken, 8 veckors behandling, sen är det klart.
Okej. Okay. Shit vad coolt. Men det är USA i alla fall som kostar
det är ingen aning, men vet du vad? Jag tror faktiskt inte att det spelar så stor roll hur mycket det kostar. För att det här kan vara en sån som liksom bara underlättar. Så att det har varit borta i princip. Alltså, den person som blev intervjuad, kommentaren från den personen var det är i princip helt borta. Jag märker det knappt längre.
Wow. Ja, alltså det skulle jag...
Så artikeln ligger i länken, det är en par.
Den ligger den i show från notes. Yes.
Ja, precis, i show notes också. Ja. Artikeln är från igår, alltså den 15 april. Så läs, det finns massa fler länkar också. Så, kanske, att,
coolt.
Det borde kunna komma till fler länder om det kommer så.
Ja, nej, men absolut. Och
när du har blivit av med din tinnitus, vad ska du göra då?
Exakt! Vi känner varandra så väl. För det var ju precis, då har jag blivit av med min tinnitus. Vad skulle jag kunna göra då? Jo, då skulle jag kunna använda Spotify för att poppa musik igen. Det gör jag ju redan idag, men trots att det piper i öronen. Men Spotify planerar att införa ett par nya funktioner. Och då ska du som lyssnare eller användare av Spotify, du ska kunna modifiera låtar, till exempel ändra hastighet eller lägga på effekter. Och vad det är för typ av effekter, om det är psoom eller om det är ett eko eller någonting, det vet jag inte, men det här för, jag tycker det här för tankarna till en viss typ av DJ-ande där man har en DJ-mixer och så kan du öka låtens hastighet eller minska låtens hastighet så att låten går i samma takt som en annan låt du har eller ska gå i samma takt som nästa kommande låt eller någonting, så att du mer eller mindre kanske på sikt kan använda Spotify för DJ-ande ändamål. Funktionerna kommer vara tillgängliga för betalande prenumeranter. Nu ska vi se här. De tror att det eventuellt kommer att komma mer avancerade funktioner som därmed då kanske kommer kräva en ännu dyrare prenumeration. Det återstår väl att se. Låtar som modifieras, där kommer royalties fortfarande att betalas ut till upphovsmännen. Eller upphovskvinnorna. Den här tjänsten eller de här funktionerna de har, de syftar på att konkurrera med TikTok exempelvis, som tydligen redan kan göra det här. Jag har ingen aning, jag har aldrig provat TikTok. Men jag läst en del kommentarer på Twitter när den här artikeln publicerades. Och det var flera stycken som skrev... ja men då skiter jag det här, då kommer jag ta bort all min musik från Spotify ifall man kan modifiera min musik. Men det är sådär, ja men gör du elektronisk dansmusik så kommer en DJ att modifiera den så fort de kliver på scen. Du kanske inte ens hör det. För du kanske inte hör att de har höjt någon enstaka BPM. Alltså hastigheten kanske går lite fortare nu, men det märker inte du. De kanske lägger på lite olika effekter för att de ska få din låt att smälta ihop med nästa låt. Och det tycker du är jättebra. Men så att onödigt mycket gnäll innan man får se vad de här funktionerna faktiskt går ut på och hur de faktiskt fungerar.
Det här med att man kan ändra BPM och sådana saker, det är ju fantastiskt för dem som vill köra musik på gym eller om du ska träningspass eller liknande så här, att kunna dra upp och dra ner, så kör man i taktmusiken liksom.
Ja men precis.
Så det, absolut, ja, men varför inte?
Vi har olika kadens när vi cyklar och när vi springer och så vidare. Leta på låta på rätt och liksom justera så att det känns bra, slå på det och sen ut och kör liksom. Det gör kanon, jag ser inga konstigheter med det här.
Så att... Jag vill att alla ska lägga märke till att vi har någonting från Spotify som David inte hatar.
Ja, nej men absolut. Så kan det vara ibland. Nej, men, alltså, det är en ny funktion, den ligger i tiden på något sätt. DJs har hållit på med det här hur länge som helst. Och det finns annan DJ-programvara som redan gör det. Så att det, jag ser inga konstigheter riktigt. Så att...
Coolt.
Yes, om vi hoppar vidare så hittade jag en länk som jag döpte mer eller mindre till från Copilot till Autopilot. Och den var ganska lång, alltså, det är en riktigt lång artikel, men den var jätteintressant. Det artikeln tar upp, det är ju att du nämnde ju att du använde GitHub Copilot för att skriva kod och liksom skriva bättre kod, bli duktigare på det, göra det snabbare. Och så vidare. Jag använder det också. Jag tycker det är superhäftigt hur den kan förstå vad jag vill göra. Jag sitter bara och tabbar så fyller den på funktioner. Och jag bara, ja, det är exakt det här jag ska skriva. Men jag behövde inte göra det. Men jag visste att det var det som skulle dit. Men han gjorde det snabbare åt mig. Resultatet blev detsamma. Jag tycker det är superhäftigt. Den här artikeln tar upp de här Copilot och den typen, alltså ChatGPT och den typen av hjälpredor som medpiloter. Att du gör det här tillsammans med den här eller språkmodellen eller AI. Och därför så måste ni liksom vara delaktiga i samma kontrollrum eller hur man nu ska kalla det. Liksom. Men de här framtida systemen som den här artikeln sen tar upp, det skulle de vilja kalla som autopiloter. Där AI själv kan generera stora mängder kod utan direkt mänsklig inblandning. Det kan jag tycka känns lite läskigt just nu.
fast det är ju så här, men rita upp din arkitektur på en whiteboard, ta en bild, låt den skapa koden.
Ja, men det finns
eller skriv bara ner dina use cases som du har idag. Och så här, det här är det jag skulle behöva. Lös det.
Det var ju någon som visade det, men jag tror det var med ChatGPT va? De ritade upp ett gränssnitt på en whiteboard, precis som du nämner nu. Tog bilden och så talade de om för ChatGPT att de ville, vad de ville uppnå. Och den skapade all kod, webbkod. De kunde köra den. Det var ju ganska coolt faktiskt. Men det här är ju att du behöver inte ens rita det på en tavla. Utan autopiloten får för sig att nu behöver jag skapa lite kod.
Jag tror inte att det är
kod.
Jättelångt borta att du ska kunna skriva ner. Men skriv dina use cases. Så här, jag vill att den ska kunna göra det här. Jag vill att den ska kunna göra det här. Jag vill att det ska funka på det här sättet. Jag vill att du ska fråga efter den här typen av data. Det ska funka ihop med den där borta. Det är ju så de flesta av de här copilotsarna är på väg mot.
Den här artikeln går ju ett steg längre. Där de då tar upp om att det här faktiskt skulle radikalt kunna förändra programmeringsbranschen och hur programvara utvecklas. Det kan ju till och med vara så att AI fortsätter att utveckla ett program utan att du är med på det. Du kanske är med och gör den initiala versionen av Word eller någonting. Sen sitter AI och fortsätter utveckla det åt, skapar nya funktioner, utvecklar programmet vidare. De tar upp vissa etiska frågor i artikeln också. Och det här med, alltså som transparens av kod som har skapats av en AI. Alltså som skapats helt av en AI. Där ingen människa har varit inblandad. Som sagt, det är en jättelång artikel. Det skulle nästan kunna bli ett specialavsnitt. Eller vi bjuder in Nina eller någon annan duktig på det här. Och diskuterar. Det skulle vara superkul. Men artikeln finns där i show notes. Den är läsvärd även om den är lång.
Hänger inte det här lite grann samma sak som att du kan använda AI för att skapa bilder? Det kommer inte vara lika bra som en grafiker eller en konstnärskapare. Men det är tillräckligt bra för många användningsområden. Alltså just nu. Sen så går det såklart mycket. Om 2-3 år eller om ett tag så kommer det vara ännu bättre och så vidare.
Men
eller...
om AI då skapar en bild, tittar på bilden och sen skapar nya bilder och förbättrar de här bilderna. Utan att du är med. alls.
Ja, absolut.
Eller bara kommer få för sig att den Björn...
Jag skulle inte förvåna mig om det redan idag finns texter på webbsidor som automatiskt uppdateras efter hur folk klickar, hur folk läser på internet, vad folk skriver på Twitter, så ändras dina nyhetsartiklar eller dina artiklar överhuvudtaget eller reklam. Alltså redan idag finns det ju reklam som anpassas efter varje person.
Just
det. Sen om det är en AI eller inte, eller vad en algoritm, ja. Nej, men absolut.
Vi får en kommentar i chatten från Simon V som säger att han har ganska många små projekt där en AI gärna kunde få underhålla dem så att jag kan granska lite ibland. Och det är ju den goda, fina, ljusa, bra sidan av den här artikeln. Jag tycker också det. Jag känner att när vi ändå pratar ljust och fint kanske vi ska prata lampor istället, känner jag.
Jag tycker det
är
bra.
Så här, Philips Hue använder jag. Det använder säkert du också och väldigt många andra lyssnare. Nu kommer det komma en uppdatering till appen, både till Android och iOS. Uppdateringen för iOS återinför tidigare inaktiva och interaktiva widgets. De togs bort för flera år sedan. Och nu, det finns någon ljuskontroller, så här Friends of You, som är, det är så här tidsbaserad belysning och scenväxling och lite sådana grejer. Nu ska de ta tillbaka det, för att det är väldigt många användare som har gnällt på att det inte har funnits. Och sen så ska de även uppdatera så att de här scenerna kan redigeras och sparas mycket enklare ifrån rum och zonvyer utan att man behöver gå in men liksom, ja, trycka på någon penna eller editera på något annat ställe. Liksom.
Okay.
Så att vi kommer få lite uppdateringar till Philips Hue. Och det är kul att de lyssnar på användarna och faktiskt tar tillbaka grejer som de har tagit bort tidigare.
Med tanke på att de tar betalt för sina saker så de är en premiumprodukt. De behöver se till att de lyssnar på användarna.
Ja,
premiumprodukter behöver göra det.
Ja, men absolut. Men vidare då. Har du något nyhet från Google?
Eller? Jag tycker det nu var så länge sedan vi pratade AI. Det är liksom minst en nyhet sen.
Jag menar det alltså. Förlåt.
Jag hittade en sak som egentligen kanske borde ligga under Google-avsnittet, men den ligger här uppe på grund av att den påverkar alla. Det är nämligen så här, för några år sedan så släppte Google den här forskningsrapporten som är Attention is all you need. Det är den som ligger till grund för hela LLM-utvecklingen med att vi styr saker mot attention. Så att, det har vi pratat om flera gånger tidigare, vi behöver inte gå tillbaka där. Men vad man kom ut nu ganska nyligen, det är ett ny forskningsrapport eller så här forskningspapper som har släppts som heter Infini Attention. För en utmaning vi har i de här, när vi säger attention is all you need, då pratar vi om tokens. Och när du använder till exempel GitHub Copilot så kanske du har märkt någon gång att den inte riktigt fattar vad du håller på med. För det skriptet du har är lite för långt, så den klarar inte av att ha hela skriptet i huvudet på något sätt. Speciellt om det är väldigt, väldigt mycket. Jag har råkat ut för det.
Dit har inte jag kommit. Jag har inte så långa skrift än.
Nej, men om det är ett par tusen rader eller någon tusen rader långt, ja, då kan den inte längre så här hålla det i huvudet, utan då tappar den bort sig själv lite grann. Men om jag då istället använder OpenAI med ChatGPT, då ger den mycket bättre svar, för den klarar av att ha det här i huvudet. Det kallar det här tokenfönstret som man pratar om ibland.
Okej.
Okay. Ja, och token är ju egentligen en del av ett ord. Så att har du en text på 100 ord, då är det, säg 150 till 200 tokens eller någonting. Och nu pratade Googles på sitt senaste utvecklingskonferens om att de har sin senaste modell, den klarar upp till 1 miljon tokens. Det betyder att det är jättemycket. Men problemet med att utöka den här, gör större och större modeller, det är att det går åt mer och mer minne varje gång du ställer en fråga. Ja. Och då har problemet varit att om du har en modell som klarar av 1000 tokens, och så vill du öka den från 1000 token till 2000 token. Då är inte det en fördubbling av mängden minne. Det är en upphöjd till 3 mängd minne som behövs.
Okej.
Okay. Inte ens en gång upphöjd till 2, utan upphöjd till 3. Så mängden minne som går åt när du då bestämmer för att gå från 1000 tokens till 1 miljon tokens. Mm. Där är det minne som behöver finnas i grafikprocessen eller den här TPU-processen. Så det blir, det är bra mycket vik, säger Excel, och det är precis det är. Det blir så fruktansvärt mycket minne som behövs nära.
Men om från 1000 om från 1000 till 2000 är i kubik.
Ja.
Och då är från 1000 till 1 miljon. Det kan
jättemycket.
Ju, alltså... ja, vad är det vi brukar säga? Staplar man då det tippar så gör det ont. Ja.
Ja, det kommer behövas Excel och det kommer ändå vara svårt. Så mycket är det. Ja.
Kommer siffrorna på mitt tangentbord att räcka till?
Ja. Precis, men vad de har kommit på i den här forskningsrapporten eller vad de säger att de har kommit på, det är i den här Infinity Attention-rapporten, det är att de har kommit på hur de kan få det att skala rakt. Att från 1000 till 2000 så är det dubbelt så mycket minne. Och sen för att gå från 2000 till 4000 så är det dubbelt så mycket minne till.
Det här är början till att vi knäcker krypton snart.
Ja, så att vi går från en här tok-logaritmisk utveckling av minneskrav till en ganska rak linje som bara blir så här. Ja, men det blir, de har inte lagt med koden i det här dokumentet hur de gör det här. Och det kan jag förstå, för den koden är värd så fruktansvärt mycket pengar för Google. För då kan de göra det här i sina datacenter och då kan inte de andra göra det. Men det är någonting som kommer att... Det kommer komma överallt. Jag är helt övertygad om det. För det är en sån fantastisk grej och det minskar kostnaden så enormt mycket. Vad den här nyheten, vad den egentligen kommer fram till, det är vi kommer få bättre och snabbare och braigare AIs framöver.
Jag tror att det sitter jättemånga matte- och fysikforskare som tycker att det här är bra. För de sitter med faktoriseringar av enorma produkter. Exempelvis pi och lite andra grejer, primtal och sådana de ska hitta.
Okay.
Ja, men alltså, de behöver där är det logaritmiskt. Ja. Och de vill gärna få ner det till linjärt för då går det fortare.
Precis. Ja. Men det här är just inriktat på LLM, alltså large language models, och hur de skalar när man jobbar med tokens och den typen av beräkningar. Just. Så det är också sagt. En ganska lång artikel. Nej, den är inte jättelång. Den tar en 10 minuter, en kvart att läsa.
Ska vi hoppa vidare då?
Jag tycker det.
Ja, och då har ju du nästa nyhet där om Twitter.
Ja, hörde du att Twitter bytt namn?
Va?
De heter X numera.
De heter Twitter fortfarande.
Ja, precis.
Säger inte X, eller jo, det kanske har gjort någon gång.
Ja. Det är det som är problemet. Ganska många människor säger inte X utan säger Twitter istället. Till exempel när folk skriver på Twitter så länkar de inte saker och ting till x.com utan de skriver twitter.com istället. Och det tycker X är irriterande. Så därför har de numera byggt in i produkten så att när någon skriver twitter.com så ersätts den texten i länken till x.com.
Okay.
Och det gör ju ingenting.
Nej, då blir min länk kortare.
Kan man tycka. Det gör ingenting. Vad händer om jag skriver fedetwitter.com?
Oj då. Den går då så hårt. Då blir det fedex.com.
Ja, det gör han, precis. Vilket också betyder att... Men du skickas fortfarande till sajten fedetwitter.com.
Nej, så här kan man inte göra.
Jo, det har de gjort. Låt oss säga att de har fått feedback på det här.
Med all rätta. Jävla puckon.
Till exempel Roblo, twitter.com, ser ut som Roblox.
Ja.
Som massor med barn och ungdomar. Neobu, twitter.com blir Neobux som...
Twitter.
Ja. Ja, men precis. Och det blir så fruktansvärt dåligt och dumt när man gör på ett sätt som är korkat. Och här har man helt enkelt haft otur. Jag tror att det är någon som fick en utvecklare som fick en order. Se till att göra en search replace på alla synbara länkar där det står Twitter, det ska stå x.com. Och så gjorde man det, jag tryckte på code commit och sen så...
Och så tänkte man inte på att det kunde stått någonting annat. För.
Nej, så blev det dumt. Men jag tycker att det är sjukt roligt. Men det är också så mycket
precis.
Dumt.
Fast det ska inte vara en punkt, va? Nibble skrev netfli.twitter.com.
Men det ska stå ingen punkt, bara Netfli.
Netflitwitter.com.
Ja, som ett ord, precis. Annars får du netfli.x.com.
Exakt.
Det tyckte jag var roligt.
Det lättade upp efter det lite något mörkare AI-temat och segmentet vi ändå har haft här idag.
Jag tänkte en kort grej.
Ja, eller hur? Kör hårt.
Ja, och det är att jag såg en nyhet på Slashdot om att man har börjat titta på att göra... För vi har några stycken som är, jag skulle säga, på gränsen till obehagligt eller nästan onyttigt intresserade av tangentbord på den här Discorden bland annat. Och några som lyssnar på det här. Ja, och där fick jag se att det har börjat komma magnetiska switchar till tangentbord nu istället för de här fysiska kontakterna. Vilket i sin tur gör att då kan du då anpassa slaglängden individuellt på varje tangent och såna här saker. Jag kände att det här är någonting som för de som tycker tangentbord är skojigt eller bara lite skoj, det här är ett kaninhål där du kan gå, jag skulle säga, precis hur djupt som helst.
Ja.
Du kan nog försvinna här. Så varsågoda, ni där som tycker det är kul.
Det är på vissa tangentbord när jag skriver, framförallt på de vi har på jobbet som är mekaniska, där skulle jag kanske vilja ha kortare slaglängd på lillfingertangenterna. Alltså A, ja. Q, Z, lite sådana bokstäver. Ja. P, O, M, punkter. Än vad jag har på dem i mitten. Men ja, okej, nördigt. Det här var
personligen, jag använder tangentbord. Jag kommer inte hålla på att byta tangentknappar på dem. Men för de som gör det, have fun.
Ja. Du, Björn, har vi fått en lyssnarfråga?
Det har vi fått. Vi har fått en lyssnarkommentar. Från Dentaco. Och vi har gjort throwbacks tidigare idag. Och det här är också en throwback. Det här är från avsnitt 417 så gjorde vi en shoutout. För då sökte han nämligen jobb. Just nu har han mejlat och berättat att han har ett jobb. Vi kan inte ta kredit för det överhuvudtaget.
Nej, men vi kan applådera honom och säga grattis.
Ja. Nu ska jag säga också att i mejlet så skriver han sitt riktiga namn. Det är en han. Vad han önskar nu för någonting är att han vill få klistermärken. Och självklart ska han få klistermärken. Jag har bara inte skickat dem ännu. Och det har att göra med att han önskade sig även Truse-klistermärken. Och jag har inte lyckats få tag på några ännu, för de var slut.
Jag kan ha lagt beslag på några eftersom jag ska vara på konferens.
Men
en kommentar där. Jag tror det kanske inte det kommer att hända förr eller senare. Att det faktiskt är någon som skriver en presentation i en liten podd om podd om IT:s Discord, och att någon annan hittar personen där och säger det där verkar vara en bra person, och sen har vi gjort så att det är någon som har fått jobb. Det kommer att hända. Får se långt bort. Men det här är ju superkul.
Så men grattis till jobbet.
Yes, grattis. Ska vi köra vidare och hoppa till Microsoft? Då börjar jag. Kommer du ihåg, Björn, att det var ju en blockering som förut gjorde att Windows-användare eller Windows 10-användare inte fick uppdatera till Windows 11?
Ja.
Nu har Microsoft nyligen hävt den blockeringen, och de har, säger sig, har hittat problemet, höll jag på att säga. Jag vinklar det lite så, för läser man artikeln så... Ni kommer att säga, okej, jag spoilar ingenting, jag fortsätter bara. Microsoft har nyligen lyft blockeringen som hindrade vissa Windows 10-användare att uppgradera till Windows 11. Blockeringen berodde på en specifik ljudkontrolledrivrutin från Intel SST, som i vissa fall, i vissa tillfällen, kunde orsaka en blåskärm vid uppdatering av Windows 11. Det skulle alltså vara anledningen. Enligt dem.
Det kan jag tänka mig faktiskt, för drivrutiner är bajs.
Jag håller med om att drivrutiner är bajs, men jag tycker det luktar en annan emoji.
Okej, jag håller faktiskt inte med det här, för att jag har varit med om datorer som har varit så här, jättearga, viss specifik drivrutin till viss specifik moj, så uppgraderar man eller nedgraderar, och sen helt plötsligt, och det här har varit bara inom Windows 10 när jag bara lägger på en ny uppdatering.
Så här, Björn, jag hör vad du säger. Jag har själv varit med om att saker och ting blåskärmar när man gör vissa uppdateringar eller när man gör vissa justeringar och så vidare. Jag vet att Microsoft vill få bort sådana saker, för det ger inget bra rykte att späda på det. Ja. Alltså, jag menar, bara så här, om du mappar upp en Windows-dator i Mac OS så är ikonen en skärm med blåskärm, så att säga.
Men det är ju Apple som har bestämt sig för att göra liksom.
Ja, men det är på något sätt ändå liksom en del av ryktet som Microsoft har. Det blir blåskärmar. Jag vet att man vill få bort det ifrån att användare inte ska liksom få blåskärmar när de uppdaterar datorn. Jag köper det också. Men på det sättet, när jag läste den här artikeln, så det kändes som att ja, nu har Windows 11 varit ute så länge. Nu kanske vi ska släppa på de här andra som vi tidigare sa inte fick uppdatera från Windows 10. Det kanske är bra om vi får bort de Windows 10-användarna. Kanske får upp dem till Windows 11 i alla fall.
Börje,
har du en bra ursäkt? Du, kan vi inte skylla på en drivrutin från Intel? Bra, det kan vi.
Fast det är bara de som har den drivrutinen som spelar roll. Alltså, ja. Det är fortfarande någonstans så här 75% av alla Windows-användare som kör typ Windows 11 eller något. Eller Windows 10 menar jag. Ja. Och då, alla de har inte den här drivrutinen, det kan jag säga dig. Jag har inte den till exempel, men jag får inte uppgradera min dator.
Nej, du får inte det.
Nej. Men det är för att den har varken TPM eller till
modern. Nej, men det är ju andra begränsningar också. Men men okej, jag kanske läste den här artikeln på fel sätt.
Jag tror du läste den på Mac-språket.
Ja, men jag tycker att
du är lite för mycket Apple Insider här just
nu. Ja, samtidigt så vill jag ju skylla från mig lite grann och ändå säga att jag har varit ganska Apple-kritisk på senaste tiden. För jag gav dem rätt mycket skit för sina processorer under förra podden. Hur som helst. Men i alla fall. Och de säger sig ha löst problemet nu 2 år senare då de har uppdaterat
det. Och det kan man ju i och för sig ifrågasätta. Skulle ta 2 år att fixa en sån sak? Den tycker jag. Den är helt klart.
Det var därför jag tyckte det var så här. Vad luktar det här egentligen? och så vidare. Men hur som helst. Så att om det kan vara så att Har du de här drivrutinerna eller har de här Intel SST-grejerna i din dator och inte har fått uppdatera Windows 10 till Windows 11 förut, så kan det vara så att du faktiskt kan göra det nu. De säger även att det kan ta en viss tid innan den här blockeringen släpps, som har precis släppt den, men ge det ett par dygn till så ska det eventuellt fungera. Så om vi ändå pratar gamla grejer, Björn, har du någon gammal grej?
Ja, vi har ju på vår Discord någonting som säger att en presentationsgrej där man säger hej, vilken man är. Det är ganska många som har skrivit jättefina beskrivningar på sig själv. Vissa är mer detaljerade än andra. Men vad som är genomgående tema hos många, det är väldigt många som jobbar inom MIT. Och eftersom man jobbar med MIT så tänker jag gissa att man även håller på med Azure att göra. Och därför så kommer ett Azure-tips. Och det är att det finns i Azure, jag fick tips om det här i veckan, som jag har inte sett den här tidigare, men det är att under någonting som heter Azure Advisor så finns det workbooks. Och det har kommit en ny workbook där, som den ligger i preview, så att den är egentligen inte ny, den har funnits ett tag. Men den är numera public preview och den heter Service Retirement Workbook. Eller en notebook. Vad du kan göra i den är att du kan gå in då i Azure Advisor under gå ner under workbooks och klicka på den. Och då tittar den på allting du kör i din miljö. Och sen talar den om för dig vilka av de sakerna som är på väg att gå end of life. Eller vilka saker som... För att om du har en relativt stor Azure-miljö så kan det vara en utmaning att hålla koll på alla de olika tjänster som du kör. Och dessutom så är det så att olika tjänster i olika datacenter har olika end of life.
Okej. Vad rörigt.
Och du kan vara olika versioner utav. Så att de har ju, det finns idag dessutom 77 stycken olika tjänster, säger de i den här artikeln. Och jag skulle säga att det beror på hur man definierar en tjänst. Men i alla fall, varje sån tjänst kan ju ha flera olika versioner. Och det kan vara så att du använder en specifik version och just den kommer att gå end of life. Men då kan du uppgradera till en nyare version och den finns fortfarande kvar. Att hålla koll på det här, det är vidrigt.
Ja, alltså det låter som ett seriöst fragmenteringsproblem.
Ja, och därför så finns nu den här workbooken för att kunna gå in och titta på de här sakerna. Det är, så kör man den här, den heter Azure Retirement Workbook, heter den. Och vill man läsa om det så kan man bara... Det ligger 2 länkar numera i journals. Men man kan googla på det också. Azure Retirement Workbooks. Så får man länkar. Och det ligger public preview just nu.
Kanon. Du, kommer du ihåg att jag pratade om en Microsoft-nyhet där Microsoft tillät Windows 10-användare att uppgradera till Windows 11?
Ja.
Ja.
Det har jag hört någonting om, tror jag.
Precis. Jag sprang på en annan artikel. Det är en massa Windows 11-användare som klagar på att operativsystemet körs jättelångsamt.
Okay.
Jag undrar vilka de användarna är. Om de precis kommer från Windows 10 på en väldigt gammal hårdvara. Nej, men så här, det är bland annat en före detta Microsoft-ingenjör som delar en video som visar hur lång tid det tar för hans startmeny att faktiskt visas. Och det tar ett par sekunder. Han klickar på start, grafiken kommer upp, men sen så kan han inte klicka vidare för att visa alla program och så vidare förrän efter... Alltså ganska många sekunder.
Okay.
Jag har inte det problemet. Så därför känner jag att det problemet kanske inte existerar alls. Utan att det är någonting annat som är ett problem. Men de här experterna säger att Microsoft måste börja fokusera på att förbättra prestandan i befintliga funktioner för Windows 11 och så vidare. Och den här före detta Microsoft-ingenjören, han som delar videon, han säger att han ändå kör en ganska kraftfull dator med kraftfulla komponenter och så vidare.
Säger du? Han kör en i9 med 128 gig RAM.
Mm.
Ja, det är en okej maskin.
Ja, det är en okej maskin. Han skulle kunna köra en ARM-processor. Ska vi se om det går fortare idag.
Ja.
Som sagt, jag har en i9 med 64 gig RAM. Jag har inte det problemet. Sen har jag en lånemaskin nu när jag ska ut på resa. För jag vill inte släppa min andra maskin. Det finns för mycket skit på den. Jag vet inte vad det är för processor i den. Det kanske bara en i5 eller någonting. Den är ganska snål, ganska liten. 8 gig RAM. Den startar Teams och den startar PowerPoint. Sen behöver den inte starta mer. faktiskt. Allting annat kan... Ja, den får gärna starta Edge också så att jag kan kolla mailen och sådär. Och den har inte heller det problemet. Det är två väldigt kvicka och snabba maskiner. De funkar jättebra. Så att jag vet inte vad det är för typ av kombination som den här personen har. Eller hur han har sabbat sitt OS. Jag har ingen aning. Uppenbarligen är det problem. Jag har inte stött på det, aldrig sett det. På någon av mina maskiner. Så att...
Inte det för att jag heller. Jag har andra problem med min jobbdator. Så,
ja, ja. Okej.
Okay. Det ska vara så.
Tydligen. Ska vi hoppa vidare till Apple?
Jag tyckte att du ska få berätta hur fantastiskt allting är inom Apple-världen. Nu när det är skit
i Windows. Nu har vi bajsat på Microsoft ett tag. Nu blir det nya features i iOS 18.
Emojis!
Ja, det är ju det bästa sättet att få folk att uppdatera. Vi skrev om det på Discorden här, att Apple släppte en ny uppdatering. Det var en emergency patch var det väl. Man fick 16 nya emojis eller vad det var, jag kommer inte ihåg. Och det är därför folk uppdaterar. För annars så får du ett meddelande av någon kompis med en ny emoji. Då blir det bara en liten fyrkant hos dig. Och då är du sämst i gänget. Och ingen vill vara sämst i gänget. Därför uppdaterar alla och skickar den här nya emojisen till varandra så fort det bara går. Jag vet inte om det är bara jag som har sådana vänner, men
hur ja, men det är samma 25 hela tiden. Var de flesta är antingen bajs-emojin eller handhjärta.
Ja, det är de bästa. Hur som helst, så här, iOS 18 är ju på gång. Det kommer väl komma till oss senare i höst, men de kommer väl presentera mer på WWDC. Men det finns lite rykten och det finns så här, lite spekulationer och kanske lite... En liten uns av sanning också i vad som kommer att finnas här. Och då säger de att det kommer att innehålla förbättrad AI. Nu innehåller de väl ingen AI alls idag.
Ribban är låg. Den det är Siri det. Idag.
Om du inte har någonting att förbättra det, då har du kanske fortfarande ingenting, men det är bättre.
Fast det är den bästa AI vi har släppt hittills.
Ja, absolut. Och sen att den kanske är baserad på Google också. Det är lite, för vi får se vad de säger. De har ju baserat sina processorer på ARM och så vidare. Hur som helst, de kommer att införa generativ AI för Siri och för appar. Man kommer att kunna placera ikoner var som helst på hemskärmen. Det är det här som...
What?
Ja, men, och det är bara så här, det är ingen annan som någonsin har kunnat det. Android har ju haft någonting liknande, men jag tror att Apple har uppfunnit det här på nytt. Och det här kommer vara det
tidigare
bästa som har
det
hänt.
Det har aldrig behövts förut, men nu behövs det.
Exakt. Ingen har någonsin tidigare behövt lägga en ikon var de vill. Men nu kan man det. De kommer att förbättra ett kartapp med anpassade rutter och topografiska kartor. De kommer att ha stöd för RCS-meddelanden i meddelanden-appen för bättre kommunikation mellan iPhone och Android. Och vi kommer faktiskt återkomma till det på Google-segmentet lite senare. De kommer att göra lite designförändringar enligt rykten, ska jag säga där. De kommer att skapa nya tillgänglighetsfunktioner med voice-over med mera. Och alla telefoner som är kompatibla med iOS 17 sägs vara kompatibla med iOS 18. Vi får se om det verkligen stämmer, men det är den informationen vi har idag. Sen tänkte jag prata lite om... Jag gav dem ganska mycket skit för deras M3-chipset i förra podden. Ni som inte har hört det kan ju hoppa, pausa här och hoppa tillbaka och lyssna på Apple-segmentet förra veckan. Sen kommer jag tillbaka hit nu. Så här, de planerar att släppa nya Mac-datorer med M4-chip under 2023 och 2024. I år och nästa år alltså. Och det här kommer de göra för att de ska kunna... Just det! Det är det ju! Just det! Men... Varför, jag har läst artikeln som att det är 2023. Nu, jag har ingen koll på vilket år det är. Ja, men det är bra. Bra, tack Björn. Tack, tack. Då säger vi väl att Apple beryktas släppa datorer i år då, som har ett M4-chip. Och det här gör de för att de ska kunna ha, återigen, förbättrade, ribban är låg, AI-funktioner i datorerna också. De kommer att komma i minst tre versioner. M4, M4 Pro, M4 Max. Och... De första datorerna med M4 verkar bli MacBook Pro och Mac Mini. Och så får vi se hur det går sen då. Det är mycket spekulationer i den här artikeln. Är man Mac-nörd kanske man kan läsa den och tycka att det är kul. Men jag tycker att vi har poddat så himla länge så att jag känner att vi kanske ska dra ner
och svaret,
på...
Och sen är det, ja, är det som alltid, behöver man en dator idag så köp en dator idag. Vänta inte på att det kommer, nej, en bättre dator. För det kommer alltid komma en bättre dator om ett tag.
Ja, men exakt så. Exakt så. Och datorerna som säljs idag är inte dåliga. Alltså det är de, nej, inte. Och så vidare. Det beror på vad du ska ha den till. Men läs på. Men det är kanske så att du inte behöver en Apple-dator med M3-chippet idag. Du kanske kan köpa en Apple-dator med M2 Pro-chippet. För det kanske kommer gynna dig mer. Och så vidare. Så läs på, men köp en dator idag om du behöver en dator idag. Björn, Apple. Ja. Du har lagt in en länk.
Ja, det är så här att jag blev överraskad. För du vet att man kan ju få... man kan ju laga Apple-enheter numera.
Ja!
Ja, genom att typ köpa delar från Apple och stoppa in i en trasig Apple-enhet.
Genom att köpa ny, tror du sa.
Det kan man göra, det är effektivt att laga på faktiskt. Nej. Men nu så börjar det komma ut information om att man kommer faktiskt att tillåta att flytta komponenter från en enhet till en annan. Vilket gör att du kommer kunna typ ha reservdelsenheter och sådana saker. Och det är ju faktiskt bra ur ett rent sådär... cirkulärt tänkeperspektiv.
Ja, vi pratar så. Miljö och klimat och så vidare.
Ja, och självklart inte med alla typer av saker, men tanken att under året i alla fall så kommer man att börja tillåta folk att göra det här på vissa delar. Inte helt tydligt tycker jag om man kommer tillåta vem som helst att göra det här, men för det hela handlar om att man låser hårdvaran till varandra i enheterna. Så att du kan inte plocka ut hårddisken och stoppa in i någon annan eller minnet och stoppa in någonting annat och sådana saker. Okay. Och det är såklart av säkerhetsskäl för att du inte ska kunna flytta minne eller liknande från en sak till en annan. Och så.
Precis min tanke där att om någon knycker min dator och sliter ur hårddisken så kan de inte komma åt datan. Men om vi på jobbet får en dator skickad till oss där vi ska göra forensik så blir det jobbigt också. Ja.
Man skulle ju kunna göra så att du kan flytta hårdvara men att de automatiskt nollställs om man gör det. Om man säger jag vill använda den här hårdvaran i den här nya enheten. Ja. Om jag nu vill flytta över minne eller vad det kan vara någonting till en annan telefon och sådana saker så blir det automatiskt nollställt av säkerhetsskäl. Ja. Så det går, alltså det, ja, de börjar kamma till sig lite grann fast det går väldigt långsamt.
De måste göra det på rätt... Alltså, så här, de sitter nog och väntar på hur marknadsavdelningen ska kunna vinkla det här till något fantastiskt.
Ja.
Det ska bara puffas lite i ett hörn först och sen kommer idéerna. Ja. Okej.
Okay. Man kommer släppa det i som de själva säger, 35 produkter kommer stödja det här i 33 länder och det kommer finnas på 24 olika språk. Man bara...
En skruvmejsel på 24 olika språk. Ja, men det är
bra. Lite så. Den här putsduken finns på 24.
Jag tänkte precis nämna putsduken. Ja, och för er som undrar om putsdukar så går det precis lika bra med en Houdini-hoodie.
Det ska också sägas att den här nyheten som kommer, den hänvisar ju då till den här self-repair program. Det här är någonting som de alltså gick ut och berättade om i november 2021. Så att vissa saker går fort hos Apple. Det här är inte en av dem. Det här är ingenting som prioriteras, känns det som. Så att de skulle kunna öka det.
Ah, galet. Ja. Med det sagt ska vi hoppa över till Google.
Ja.
Och då har jag två länkar. Den första är superkort. Och det är när man sitter på sin Google Pixel-telefon eller framförallt Google Pixel 8-telefon och redigerar en bild, så har ju de den här magiska magisk editor. Det är ungefär det det står. Nu ska den släppas för alla faktiskt. Alla som kör Android till och med. Det finns dock vissa begränsningar, och det är om du kör en Android-telefon från en annan leverantör än Google, så kommer du bara att få göra ett visst antal sådana magiska justeringar per månad, för att det här är ju, det ligger lite datorkraft ifrån deras mål i bakgrunden här för mig och så vidare. Eller så vill de att du köper en Pixel.
Någonting.
Men hur som helst, alltså kör du Samsung, LG eller vilka det nu är som gör Android-telefoner, så kommer du bara få göra ett visst antal bildförändringar per månad. Kör du dock en Pixel-telefon så ska det här vara obegränsat, och vad jag förstod så ska det även då komma till äldre Pixel-telefoner. Inte bara 8.
Kul!
Vi pratade ju RCS när vi pratade Apple och iOS 18. Och nu meddelar Google att deras meddelandetjänst Google Messenger nu låter användare ändra färgen på sina RCS-bubblor.
Så kan man få blåa bubblor?
Ja, man kan få blåa en av 9 olika alternativ. Men de marknadsför ju givetvis det här med blå bubblor. De väljer den färgen av en anledning. Genom att trycka på kontaktnamnet i chatten så kan man använda eller välja en annan färg bland de här 9 då, som jag nämnde. Och sen så har jag, som jag nämnde då, så Apple bekräftar att de kommer stödja RCS i iOS med iMessage, så att det kommer att bli blå bubblor där också då när man skickar meddelanden mellan telefonerna.
Det här är så löjlig, men fantastisk sak.
Jag tycker det, alltså hur mycket pengar har de lagt på de här grejerna? Ja, dels det... Så, ja, men det här är mitt, det här ska jag behålla för mig själv, du får ingenting, ja, okej, du får lite av det här då. Ja, men och grejen är den att jag, en av mina kompisar som jag har, det är en han. Alltså, om inte jag kommer vara snabbast, så kommer han vara snabbast, och vi kommer säkert ändra färgen till rosa, och fort kommer det gå, om rosa finns. Det är, fast nu, det här är på Google, så att det funkar inte. Han har ju iPhone, både han och jag. Ah, skitsamma, då blir det fortfarande blått då. Men han och jag skulle kunna vara sådana att vi väljer rosa, bara för att vi gillar det. Liksom. Vi tycker det är schysst. Så att, så var det med det. Du har en nyhet på Google Cloud Next.
Det har jag.
Vänta, handlar den om AI?
Faktiskt. Vet du vad Google Cloud Next är för någonting? Det är en konferens de hade förra veckan.
Ja, precis. Jag tänkte säga, låt som en konferens. Ja.
Ja. Och det är inte samma sak som Google I.O. Utan Google I.O. kommer de ha i maj. Det här är någonting annat. Det här är deras cloud.
Det här är data. Precis.
Ja.
Stora
I.O.
är telefoner och utveckling och...
Jag tittade på utvecklingskeynoten. Oh my god.
Nördar, eller?
Men nej, det vill det inte vara. Utan de tar upp en person på scen och säger så, nu ska vi presentera en ny funktion. Och för att hjälpa mig med den så varsågod David. Och då kommer David upp. Hej allihopa, vet du vad? Jag ska berätta om vår nya funktion. Vi är jättestolta över vår nya funktion. Och för att kunna dema den så kommer Lasse och dema den.
Från Lasses fisk och IT. Ja.
Nej, men, och det var liksom nya människor som skulle gå upp på scenen hela tiden. Så att en timmas lång keynote var säkert 50% folk som gick upp på scen och gick ner från scen.
Vet du vad? Jag tror nästan att galenskaparna skulle kunna stämma Google för det här. Har du sett när de gör parodi på amerikansk talkshow?
Ja, nej.
Ja, det är helt fantastiskt. Okay. Ja,
vi får ta det sen.
Ja, ja, vi gör det, för det här blir ett långt poddavsnitt.
Nej, men 30 000 människor i Las Vegas, så det är en stor jäkla konferens där. Och det här är då alltså inte den vi har pratat om tidigare som är Google I.O. Det här är ju bara Google Cloud. Och allting är generativ AI. Allt. Bara. Helt alltihopa. Inga nya tjänster överhuvudtaget egentligen. Utan allting handlar om att nu har vi AI som kommer hjälpa dig att sätta upp dina tjänster. Att förstå hur de funkar. Att följa upp hur du ska sköta dem. Att hitta rätt tjänst. Att programmera mot dem. Och så vidare. Och så vidare. Nej, det är bara det de pratar om. Det var liksom ingen annan, vad jag hittade i alla fall. Om så här, jo förresten, vi har de här andra tjänsterna också. Nej, det var så här, ja, AI.
Okay. AI.
De hade kunnat prata, jo, de hade några nya CPU-er och sådana saker. Men det var liksom, de är ju till för att göra AI-last.
Mm.
Och så här, så att det var så här, okej, men vad ger det? Som Google Cloud-kund så hade jag känt så här, okej, men de där andra sakerna som jag har då?
Ge mig den där linjära grejen på minnet så är jag nöjd.
Ja, det kommer väl att komma där. Det nämnde hon nog inte, vad jag hörde i alla fall. Så att, ja.
All right.
Det var Cloud Next förra veckan.
Okej. Lite rykten då på Google Pixel har jag grävt fram. Ryktena säger att vi kommer att få en ny Google Pixel Pro som lanseras i oktober i höst 2024. Jag är med här.
Det
de tror är, ja men precis, då är det är ingen stroke i alla fall, det känns ju bra. Och det de tror är, eller det ryktena säger, det är att Google Pixel 9 Pro kommer att bli mindre än Google Pixel 8 Pro. Så att Google Pixel 9 Pro kommer att vara 6,1 tum. Men det ryktas även komma en större Google Pixel 9 Pro som heter Google Pixel 9 Pro XL. Och hur stor den kommer att vara vet jag inte, men jag kanske gissar på 6,7 då. Okay. Kamerorna förväntas vara de samma som på Pixel 8 Pro. Huvudkameran på 50 megapixel, den här ultrabreda vidvinkelkameran på 48 megapixlar och sen så även en telefoto med 5x zoom och så vidare. Processorn ryktas bli Tensor G4, det sitter ju en G3 i Pixel 8. Batteriet blir lite mindre eftersom telefonen då är lite mindre, 6,1 istället för 6,7. Men sen så... Pixel 9 Pro förväntas få samma mjukvaru och säkerhetsuppdateringar som 8 Pro, alltså i 7 år framåt. Okay. Och priset ryktas även det bli ungefär cirka 10 000 kronor.
Sen, jag menar, 10 000 för en flagship-telefon är ju fortfarande fruktansvärt mycket pengar. Men det är inte horribelt om vi jämför med eventuella andra leverantörer.
Ja, vi kan jämföra med både Samsung och Apple. Så är ju de, har ju de betydligt dyrare. Sen så sprang jag på en jätteintressant faktiskt länk om att man kan ladda telefonerna trådlöst men på ett annat sätt än med QI. Och Google håller... Ja, precis. Det jag bara... What?
Lägg den i mikrovågsugnen.
Ja, precis. Ställ den på 900 watt i 2 timmar sen så är det klart. Google arbetar med att lägga till ett stöd för trådlös laddning över NFC i Android 15. Nästa version alltså av Android.
NFC. NFC är inte det sånt här som man har typ...
Near Field Communication.
Ja, men så här nuddisar när man ska gå in genom en dörr eller liknande.
Ja, eller betala med ett kort i en affär och så vidare. Absolut. Och grejen är att det är många mindre enheter som inte stöder QI-laddning eftersom QI-laddningen tar ganska stor plats tekniskt sett i telefonen. Det är större komponenter. NFC-chippen är mycket mindre. Det kräver mycket mindre utrymme för att få in dem. Och NFC-laddning kan ge upp till 1 watt över 2 centimeters avstånd. Vilket är väldigt mycket faktiskt. De här pennorna, USI 2.0-pennorna, de har redan idag NFC-laddning. Men de kräver en NFC-sändare för att göra det. Så att vi får se ifall Google får till det här. För att de gissar ju då på att både hörlurar, pennor, smartklockor och andra de här spårarna skulle kunna ha NFC-chip och faktiskt då kunna laddas trådlöst över NFC istället för QI. Eller som vissa då grejer kanske inte kan ladda trådlöst alls.
Jag tror jag håller med Nibbles här. Han säger att 1 watt är inte jättemycket. För det går ju jämföras då med de här Pixel Pro-erna som har 30 watt för laddning. Liksom. Yes. Eller 12 watt för QI. Och jag menar, när jag laddar en telefon så säger jag att det tar en timma att ladda. Och så gör jag det över QI. Så vi låtsas att den tar en timma att ladda. Jag har ingen aning hur långt det tar att ladda en telefon över QI. Alltså verkligen ingen aning. Men jag tycker att en timma låter kul. Då skulle det ta 12 timmar att ladda helt plötsligt. Ja. Och då förstår jag varför man inte behöver så mycket batteri med telefonen längre, för den måste ligga och ladda halva dagarna, så jag kan bara använda den 12 timmar.
Du kan ladda över natten, du kanske inte sover 12 timmar, men du kan ändå QI.
Väldigt, väldigt länge sedan jag sov 12 timmar. Nej, förresten på helgerna så sov jag 12 timmar.
Nej, men det finns ju andra grejer som har, alltså de här små spårarna exempelvis. Istället för att plugga in en sladd i en sån för att ladda den, eller istället för att plugga in en sladd i en hörlursask, så skulle den kunna ha ett NFC-chip och du skulle då kunna möjliggöra trådlös laddning med mindre komponenter som tar mindre plats. Så att jag tycker det är intressant att de kikar på det och eventuellt så forskar på den här. Så att,
ja, alltså ja. Trådlös laddning, det är säkert jättebra. För de, jag använder det på telefon, på klockan.
Ja, Excalibur skriver ju att det kanske är fler som får det då. Och det är ju det som är grejen också. Att det är många små enheter idag som inte har trådlös laddning alls. Men NFC skulle kunna möjliggöra att de får trådlös laddning.
Det är sant.
Jag tycker, ja, precis. Och sen när det gäller små enheter då, i stil med klockor och så vidare, så har Google Pixel fått en ny funktion, eller kommer få ny stöd för synkronisering. Och det är en inställning som det var en användare som hade hittat i, när de hade, jag vet inte om de gick igenom någon APK-fil eller gick igenom någon beta-version, för att Android 15 beta 1 tror jag har släppts här. Och jag tror det har kommit en beta-version till klockorna också. Hur som helst, de har nyligen upptäckt en inställning i Pixel Watch-appen. Och grejen är den att om du i din app har gett tillåtelse, eller förlåt, om du i din telefon har gett tillåtelse för en app att visa notifieringar, så kommer det automatiskt att synkroniseras över till klockan. Så att om du installerar appen i klockan så kommer den att få medgivandet för att få visa notifieringar även i klockan. Och ja, det är egentligen det artikeln tar upp. Man ska ju nästan avrunda där. De gör den synkroniseringen nu på ett mer effektivt och ett bättre sätt. Så att har du redan gett medgivande för notiser i telefonen, installera sen appen på klockan, så kommer medgivandet att följa med och synkas över där.
Okay.
Tidigare har du nämligen fått göra medgivandet två gånger. En gång i telefonen, en gång i klockan. Så att det är på gång det också. Okay. Yes. Cool. Du har en lista på event, känner jag på mig.
Ja, men jag har ju faktiskt en lista. Vi pratar events ibland och vi har pratat om tidigare. Vi påminner om dem. 14 maj så är det Google I.O. 20 maj är det Microsoft AI och Surface Event. Den 21 till 23 maj så är det Microsoft Build. Och den 10-14 juni så är det Apple WWDC. Så att det är vad som händer om en månad och i juni.
Yes.
Så har man dem. Om man är intresserad... Ja, jag ska försöka lägga in dem i show notes också. Jag misslyckas helt just det.
Medan du gör det, kanske jag kan börja med en pryl, så kan du sitta och fylla på i chatten och i show notes. För jag tänkte vi hoppar till en pryllista och så avrundar vi den här poddkvällen. Jag vill ha Lego.
Lego, det är sällan man kan få för mycket Lego faktiskt.
Man kan ju faktiskt inte få det. Jag ska sträcka mig och ta fram Lego. Jag har ju, kom hit.
Alla vet att radio blir bäst i bild.
Ja, men jag tänker först hämta objektet och sen tänker jag förklara. Jag tänker ju göra precis som Apple-telefonerna snart kommer att göra och ha voice-over. Nu håller David upp Mandalorian Brickheads i bild.
Och Brickheads är inte, som jag tänkte första gången jag hörde Brickheads, att det är det här hjälmen Mandalorian.
Nej, precis.
För det var huvud, men det är
nej,
det
precis. Utan det är de här gubbarna som ser lite fåniga och roliga ut. Så jag håller upp en sån. Jag har ganska många. Men nu såg jag att... Jag ska ställa tillbaka den. Nu kommer det en ny. Eller det är på gång att komma ett par nya. Och dels så kommer det komma en... Jag har inte lagt in en länk, så jag ska fixa det. En Tusken Raider. Så att jag klistrar in den. Det är från webb... Vi är inte sponsrade av Webhallen, men... Vi länkar ju jättegärna till dem i alla fall.
Det har hänt några gånger att jag har gjort det.
Ja, men precis. Så att nu kommer det en Tusken Raider i Brickheads. Och den är varken dyr eller stor. Men jag skulle faktiskt vilja ha den för att fylla på samlingen här bredvid mig.
Men din Lego-gubbe som är typ 10 cm hög, kan man säga. Ja,
10, ja precis. 10 cm, det är nog 8 är nog mer. Men se, telefonen är typ 13. Ja, men säg att den är 7 då.
Ja, vi går sakta men säkert neråt.
Någonstans där, jag har inget jag kan... Ja. Oh, det har jag faktiskt.
Men alltså 150 spänn för en Lego-figur är ju faktiskt inte sådär jättefarligt. Och det är ju en rolig grej att bygga ihop liksom. Så.
Ja, men precis. Ja, men du är inte så dum. Med bottenplattan som den står på så är den 8 cm.
Mm.
Bra.
Jag tycker hävda att det var ren skicklighet. Absolut ingen tur inblandad i det överhuvudtaget.
Nej, nej. Alltså, du uppskattade ju den. Jag höll upp den i bild här och det var ju inga konstigheter att se att det var 8 cm. Så att det vill jag ha. Det är inget mer med det. Så att då frågar jag helt enkelt Björn, vad skulle du vilja ha den här veckan?
Jag skulle vilja ha någonting som faktiskt har legat med under hashtaggen prylista i Discorden för ett par veckor sedan. Lade jag med där. Och jag skulle verkligen vilja ha det här, inte för att det är praktiskt utan bara att jag skulle vilja ha det. Det är ett Commodore 64 tangentbord som man kan använda till sin vanliga PC.
Men det här tjocka, bulliga...
Ja, men det ser precis, det är inte riktigt så här tjockt och bulligt, utan jag kan lägga en bild i chatten här. Jag tror inte att jag har haft den med i någon gång tidigare. Jag har bara skrivit om den i den kanalen. Men just att det faktiskt ser ut som en riktigt Commodore 64 tangentbord, då absolut inte några numeriska tangentbord på sidan av eller sådana saker. Ja, det är bara i vägen. Den har heller ingen som helst förståelse för svenska bokstäver, vilket betyder att du kan inte få den som svensk, utan det är ett ansikt tangentbord du får.
Du kan ju fortfarande välja svensk tangentbordslayout i Windows, ja, men, och sen så blir det...
Och så får man komma ihåg hur sakerna flyttas, och att, till exempel, att vissa saker då inte längre är där man tror att de är.
Ja, men det är inte, hur ofta tittar du på tangentbordet när du letar efter ett tecken?
Ja, men till exempel och-tecknet. Vart är och-tecknet någonstans?
Om jag inte tittar ner så sitter och-tecknet på skift 6?
Mm, det gör den faktiskt. Men inte på tangentbordet som man köper då.
Nej, precis.
Ibland, och där tittar man ju ner där man, så här, inte, de där man inte använder så ofta.
Ja.
Ja, och då blir det ju knas. Men det är väl en del av charmen att ha en sån sak. Så jag är faktiskt ganska så sugen på sånt där.
Ja, men den var snygg.
Nej, det är den inte. Den är väldigt mycket 80-tal. Men det är det som gör att jag blir lite sugen på det.
Jag vill inte säga fulsnygg, men jag vill säga retrosnygg då. Den är snygg, men inte praktisk.
Ja, väldigt prylistevänlig på så sätt.
Ja, absolut. Kanske betydligt bättre än en Lego-bit, men så får jag
så att, ja, men faktiskt, Grux säger att det går bra med engelsk teckenuppsättning på svenskt tangentbord, tvärtom blir inget problem. Det är faktiskt sant, för att ibland får man ju engelsk uppsättning. Ja, så att jag kanske inte ska fundera så mycket på det här. Det
handlar mycket om muskelminne också.
Ja, så är det nog. Och det är, ja.
När det gäller specialtecken så får du väl lära Copilot att rätta dig bara. Nu menade du någon hakparentes, så att jag skriver det åt dig.
Precis så. Så att en sån tror jag behöver.
Ja, men kanon. Det tycker jag, alltså, köp bara köp.
Är vi nöjda för idag nu, eller?
Köp bara köp, och sen så är vi nöjda för idag faktiskt. Så att då frågar vi oss, precis som vanligt, var finns vi? Jo, vi finns på facebook.com/enlitenpoddomit. Vi finns på enlitenpoddomit.se. Vi finns på iTunes, TuneIn Radio och på Stitcher, Podkicker, Google Podcast, Spotify, Acast och så vidare där du hittar poddar. Recensera oss gärna. Vi dyker upp lite högre upp i olika sökresultat om ni gör det, och inte bara ger oss stjärnor utan även skriver en liten kommentar. Har ni tid över får ni jättegärna besöka vår YouTube-kanal. Ni hittar länkar på Facebook och passa på att prenumerera så att ni inte missar någonting. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via Facebook genom att hashtagga ELPOIT. Det kan ni även hashtagga på Twitter. Eller så skickar ni ett mail till förnamn@enlitenpoddomit.se. Skicka jättegärna lyssnarfrågor. Vi tycker verkligen om att få dem. Och så hörs vi helt enkelt. Med det sagt, Björn, tack för den här veckan.
Tack själv.
Så hörs vi nästa vecka.
Och tack ni som har suttit med och lyssnat, och tack ni som lyssnar i efterhand också.
Ja, vi brukar glömma bort det. Vi gör det redan nu, Björn. Vi skickar ett handhjärta till chatten och säger stort tack för ikväll. Stort tack för
det.
Det är så många som droppar av innan vi säger det, så att, passa på nu. Yes. Vi ses nästa vecka. Sköt om dig.
Ha det bra.
Hej då.